Politiken tar aldrig ledigt och det har vi fått se tydligare kanske än någonsin nu i sommar. Kriserna har duggat tätt över Finlands politiska landskap och skandalerna har trängt sig in säkert i allas små semesterbubblor. Det här är i alla fall mig, men hur är det med dig Susanna Gilman? Har du alltså kunnat ta ledigt från politiken i sommar?
Nu har jag haft semester, men nu har jag förstås följt med. Men där blir det ett litet filter ändå emellan politiken och mig om jag har semester.
Precis. Den här sommaren har präglats av politiskt extremväder och stor turbulens. Det har stormat häftigt kring sannfinländarnas rasistiska uttalande medan debatten på X-Twitter, som man får kalla det nu, har gått het. Så hur många skandaler klarar regeringen ännu av? Kring det här ska vi diskutera här i Nyhetspoddens säsongsöppning. Jag heter Johannes Taberman och med mig har jag alltså Susanna Gilman, ledarskribent på Hufvudstadsbladet. När du nu delvis lite genom ditt sommarfilter har följt med nu den här regeringens start, hur exceptionell har den varit om vi liksom tittar ur ett historiskt perspektiv och jämfört med andra tidigare regeringar?
No, visst har det varit ganska speciellt. Att ofta så brukar ju regeringar ha ganska så där mycket goodwill i början och också en inre optimism så att säga. Och det har vi ju kanske nu då saknat både och den här sommaren. Så visst är det ovanligt. Och just det här att det aldrig tycktes så att säga ta slut. Jo. Utan det har bara fortsatt och fortsatt. Nu har vi ju haft ett par tystare veckor eftersom regeringspartierna helt tydligt beslöt att nu är det locket på för en tid.
Såg du det här nu komma med den här Orpo-regeringen? Var det så där väntat att nej, nu så här det kommer att gå eller har du överraskat?
Nej, jag har nog ändå överraskats. Kanske allra mest av det att de här övriga regeringspartierna, eller egentligen handlar det ju främst om Samlingspartiet och SFP, att det som de inte riktigt skulle ha veta, hur den retorik och hur sannfinländarna har uttryckt sig när det gäller invandrare och den typen av frågor. Så det har lite överraskat mig.
Tror du verkligen att de inte har vetat?
Ja, inte vet jag vad jag ska tro. Jag tror nog att de här ledande personerna kanske inte har varit där och läst igenom liksom gamla bloggar. Men de har ju medhjälpare. Och det är kanske det som man tänker att kanske det nu skulle ha varit bra att lite kolla.
Man får ju lätt en bild av att regeringen på något sätt håller på att gräva sin egen grop nu med alla sina gräl. Hur stadigt sitter den här regeringen kvar nu skulle du säga?
No, det vet vi väl inte riktigt. Att nu är ju läget det att nu ska den här arbetsgruppen, som ju mest består då av statssekreterare, skriva ihop regeringens meddelande och fundera på hur man då ska ta tag i den här rasismfrågan och vilka antirasistiska åtgärder man ska gå in för. Och sen kommer det meddelande att ges till riksdagen som sammanträder 5 september. Och sen behandlas det och sen blir det en förtroendeomröstning.
Just det.
De som ju då haft största problemen med det här är ju Svenska Folkpartiet. Och nu har de ju ganska tydligt signalerat att nu väntar vi och ser. Så att jag tycker att det är där vi står nu. Och då blir det ju egentligen två kärnfrågor. Där den ena är att hur och kan sannfinländarna binda sig vid antirasism på ett trovärdigt sätt? Att då handlar det ju på riktigt inte bara om vackra och fina ord, utan det måste vara så att man faktiskt tror på dem. Det är det ena, och det andra är då just det här att hur agerar då SFP och hur trovärdigt anser de att sannfinländarna har bundit sig vid vad man nu då än kommer fram till. Att det räcker kanske inte riktigt med att det just det är liksom fina formuleringar och sånt här.
Mycket fokus har just legat nu på sannfinländarna och andra sidan och SFP. Men det är ju ändå Samlingspartiet och statsminister Petteri Orpo som ska bära det liksom största ansvaret här för att reda ut den här situationen. Men Orpo har fått kritik för att han nu är på semester och är rätt osynlig fast den här turbulensen bara fortsätter. Hur ser du på hans sätt att hantera situationen så här långt?
No, jag skulle inte vilja kritisera honom för att han tar semester. Det tycker jag att vi måste inse att alla behöver semester. Ja. Sen kan man fråga sig hur bra den där semestern har varit. Men det är liksom en problematik för sig. Men annars så tycker jag ju nog att han har hanterat det ganska dåligt. Att han har inte heller varit trovärdig. Mm. Och på något sätt åtminstone för mig så den bild som stiger fram med det att Orpo och Samlingspartiet, och det hade ju inte heller förnekat för dem med den här regeringen och dess regeringsprogram, särskilt då när det gäller de offentliga finanserna och kanske också förändringar inom arbetslivet, det är så viktigt att det går över allt annat. Och det tycker jag nog att Samlingspartiet på många sätt har visat många gånger redan, att då är det inte så viktigt med de här värderingarna som är grundläggande när det gäller människors grundläggande rättigheter om att alla är lika värda och så här. Att jag tycker att man har sett att åtminstone hittills så har Samlingspartiet visat ganska klart att det är nu inte det viktigaste för dem. Säkert finns det konflikter kanske delvis också inom Samlingspartiet. Men uppenbarligen är det ju nog så att de här liberalerna inom Samlingspartiet, de lever nu en ganska tynande eller åtminstone en ganska tyst tillvaro.
Precis. Jag menar, Orpo är ju hela Finlands statsminister. Men han prioriterar, som du var inne på, väldigt tydligt de frågor som Samlingspartiet framförallt vill driva. Kan man vänta sig ett större moraliskt på något sätt ledarskap av en statsminister?
Nu tycker jag att man ska kunna göra det. Men det är klart att det varierar ju om man har olika värderingar. Och så här. Men det här är ju, när det gäller rasism och grundläggande mänskliga rättigheter, så det är ju inte en åsiktsfråga egentligen. Och det är ett sånt här liksom störande element i den här debatten. För det finns ju sådana som liksom vill låta påskina att man kan nu ha lite olika åsikter här. Och det kan man inte riktigt om man anser att man är en rättsstat och en liberal demokrati. Då är det inte en åsiktsfråga. Och det här kanske blir lite flummigt emellanåt. Jag tycker att det är skäl att försöka påminna om det här.
Hur påverkar liksom den här situationen, skulle du säga, regeringens funktionsduglighet?
Det som det är ju helt klart att det har påverkat den här bilden av regeringen och det som sker i offentligheten. Men vi ska inte glömma att nu har det här regeringsprogrammet liksom ju, det gäller. Och det har också hänt saker med att förverkliga det. Att lagstiftningsprocessens beredningen är så att säga igång. Och det har, tror jag, inte påverkats av det här liksom offentliga uppståndelsen. Utan den är igång.
Men jag tänker liksom att börja det inte bli lite bråttom ännu med att komma igång ordentligare med alla de förändringar som nu Orpo har lovat genomdriva här på 4 år. 4 år är inte ännu en
jätte. Jo, men jag tror att de nog har börjat.
Just det.
Alltså, det är bara det att vi ser inte kanske ännu. Att vi ser det sen när det finns ett lagförslag eller när det finns en arbetsgrupp som presenterar sina slutsatser. Och där finns ju regeringsprogrammet ganska mycket sånt här att det ska utredas.
Men om vi tänker sådär att om inte nu Orpo skulle ha haft händerna fulla med att släcka en massa bränder och krishantering så här, så vad skulle du då liksom ha legat högst på listan för regeringen att börja ta itu med?
Jag tror att sådär offentligt kanske just de här sparåtgärderna och åtgärderna som man vill ändra inom arbetslivet, så att de kanske skulle ha, jag menar, arbetslöshetsersättningen, uppsägningar, sjukdagar, allt möjligt sånt här, det kanske skulle ha fått mer uppmärksamhet. Det tror jag. Men nu kom den här regeringen ju igång så pass sent när den tillträdde först 20 juni. Att det var nästan liksom, det var just före midsommar.
Ja.
Och då börjar ju ändå någon slags en semesterperiod. Även om vi nu har haft den här liksom offentliga uppståndelsen. Men att tjänstemän ska ju helst också få ha semestrar och sånt. Så det är klart att det kanske inte går på full gång på sommaren under några omständigheter överhuvudtaget.
Precis. Men en utmanande start hade varit för Orpos regering. YLE publicerade nyligen sin senaste partimätning och i den så klättrar nu SDP upp till första plats förbi Samlingspartiet, vars stöd då enligt den här mätningen har sjunkit med över 2 procentenheter, och också Sannfinländarnas stöd fortsätter att sjunka. Men stödet för SFP är nästan oförändrat. Vad kan man dra för slutsatser av sådana siffror? Hur dramatiska förändringar talar vi om?
De var ju, när det gäller Samlingspartiet och SDP, så var det ju just precis utanför den där felmarginalen. Ja. Så det betyder ju liksom att man kan räkna med att det är en förändring.
Ja.
Det är 2 saker kanske som är anmärkningsvärda. Den ena är det att regeringar och de som har vunnit valet, de brukar få ett ännu större understöd efter valet. Därför att det finns här tendensen att folk vill vara liksom på vinnarnas sida. Och så här brukar det alltid vara. Mm. Men så var det då inte nu då församlingspartiet. Och där ser man kanske just det här att de här mera liberala samlingspartisterna eller de som har röstat på samlingspartiet, att de har nu dragit öronen åt sig. Och SDP har ju inte egentligen gjort något alls. Det har varit ganska tyst. Och Sanna Marin, som ju ännu formellt är ordförande för Socialdemokraterna, så hon har ju nästan inte alls synats till. Då när de här uppståndelserna började, så då hette det ännu Twitter. Så då skrev hon en tweet om att de fick mycket kritik när de sa att de kan inte sitta i samma regering som Sannfinländarna eftersom deras värderingar är så olika. Men att kanske man nu förstår dem bättre. Mm. Men annars har liksom Socialdemokraterna haft ganska låg profil. Så allt det här har kommit nog
gratis
på sätt och vis. Ja. Att det handlar om vad regeringspartierna har gjort och inte har gjort. Men det andra anmärkningsvärda är det att Sannfinländarna backar ju, vill jag minnas, med 1 procentenhet.
Ja, ja.
Och det berättar ju att för deras väljare är det här inte något så stort problem.
Nej, precis. De tar inte lika mycket stryk, så att säga, som Samlingspartiet.
Utan det är för att där finns en annan förväntan och där har de stått upp för andra värderingar än folk nu tycker att de gör.
Mm. Nu, hur mycket liksom hänger på något sätt då den här borgerliga regeringens framtid på SFPs på något sätt ideologiska smärtgräns och gallupstöd om det börjar sjunka?
Nå, så där matematiskt hänger det ju.
Mm.
Om SFP är inte med så då finns inte den här regeringen. Så det är en svår sits och den för SFP och det kunde vi märka redan medan regeringsförhandlingarna pågick vecka efter vecka och det har inte blivit lättare.
Mm.
Det här är ju en rävsax för SFP, för det är lite så här att hur de än gör så kommer det att finnas missnöje.
Mm.
Men det är också, tycker jag, helt klart att inte kommer SFP att liksom gå med på vad som helst och godkänna vad som helst bara för att hålla den här regeringen flytande och bara för att Samlingspartiet inte ska bli hemskt arga på dem. Men den rädslan finns ju där väldigt påtagligt. Och det kan man förstås diskutera. SFPs stora rädsla är ju det att om den här regeringen faller och det är så att säga SFPs fel, så att de då skulle straffas i framtiden. Men jag tycker att man lite kan fråga sig att skulle det faktiskt gå på det sättet? För att jag tror att SFP ändå skulle behövas om man försöker bilda en majoritetsregering på nytt.
Det som ju gäller för SFP och för Finland i stort är ju en tudelning. Visar vi hur man nu ser på den här regeringen. Vill man att den ska få fortsätta försöka fixa Finland i skick eller anser man att det skulle vara bättre att den nu skulle falla om man skulle bilda en ny regering. Så för oberoende så är det ju en svår uppgift för Orpo nu när han ska försöka då infria sina löften i ett så här tudelat land. Och det här också diskuterats att den här tudelningen på ett sätt skapar en utmaning att nu är det liksom 4 år av en politik och sen svänger pendeln och sen är det 4 år av en annan sorts politik och ingenting går riktigt framåt och många efterlyst liksom ett längre perspektiv. Skulle liksom en klassisk blå-röd regering kunna vara liksom lösningen för att återgå till mer en långsiktig konsensuspolitik här i Finland?
Kanske. Det skulle liksom svara mot den tradition som har burit frukt i Finland. Men det är klart att nu lever vi också i en annan tid. Och om det skulle komma till det och Samlingspartiet liksom skulle kolla att kan Socialdemokraterna komma med i en regering med dem, så då har ju Socialdemokraterna ganska många trumf på sin hand. De har en ganska bra förhandlingssituation. Och det vill förstås också Samlingspartiet undvika. Men den här tiden tyvärr är ju nu inte riktigt sån att det gynnar liksom samarbete och långsiktigt konstruktivt tänkande. Men vi får ju hoppas att vi någon gång kan återgå till sånt, för det skulle vi ju behöva faktiskt. Att jag hade nu, jag var personligen ganska trött på den här konsensuspolitiken då när den var väldigt stark, för att då fanns det liksom, kändes det som att det spelar ingen roll vem som satt i regeringen nästan. Mm. För det var ändå samma politik ganska långt. Och det var inte särskilt intressant och folk blev ganska trötta på politik. Men nu längtar man ju nog lite efter det.
Ja, för jag tänker att nu i sommar ser vi liksom att liksom det har varit otroligt dramatiskt inom politiken och jag kan tänka mig att vanligt folks intresse för politik är kanske större än någonsin, men skulle det vara bra för Finland om politiken skulle bli lite tråkigare igen?
Nå, det är nog bra om folk är intresserade. Mm. Men det är klart att de här liksom hårda motsättningarna och den här identitetspolitiken på något sätt, att det här liksom att vi och de, och att det är svårt att hitta den där gemensamma nämnaren. Så det är nedrivande lätt, och då bygger man inte upp någonting. Och vi måste ju komma ihåg att livet liksom utanför är ganska fyllt med faror. Att vi har krig som pågår i Europa, vi vet inte vem som blir USAs nästa president, och därmed hur NATOs dominerande land USA kommer att agera i framtiden. Här finns många moment som gör att det skulle vara hemskt viktigt att vi skulle ha en stabil regering i Finland, och att vi kan värna också om det förtroendet. Jag tänker att det är nästan det största problemet med att det är så här turbulent och så här polariserat, är det att jag är rädd för att det rubbar folks förtroende för samhälle och politiken. Att det är ju räknas ju som en mycket viktig sak i de nordiska länderna, att det finns en tillit. Man litar på att beslutsfattarna och myndigheterna liksom, att de agerar så som är bra för oss, så att säga. Och därför följer vi ju regler och så här. Men om det där börjar luckras upp, så är det ganska svårt att återställa det förtroende. Så att det ser jag som en ganska stor risk.
Susanna Genman, tusen tack för den här analysen. Du har lyssnat på Nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Johannes Staberman. Ami Lassila är producent och Jyrki Häyrinen skötte tekniken. Fortsätt lyssna på oss och favoritmarkera oss på arenan, så missar du inte ett enda av våra avsnitt.